Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
God morgon.
God morgon på dig.
Jag hann det först i varje fall. Hur... Ja, det var 38 grader igår. Idag ska det bara vara 30 ungefär. Så.
Oj då, vad kallt. Vad kallt det känns.
Ta på sin tröja.
Det är svårt.
Ja, det är svårt. Jaha, nej men nu är det lika bra att gå, det är lika bra att gå rakt på det.
Det är lika bra att säga som det är. Det här måste ju börja med att handla om Alice Teodorescu.
Ja, jag tror det.
Det finns ingenting annat.
Och Sara Skyttedal och KD och...
Ja. Och kanske SD och...
Ja, ja det finns många vinklar. Alltså, det är någonting med det här som får mig att associera till... Du vet, inte sådana bra tv-serier som görs idag, utan lite mer så här såpoperor på 80-tal.
Menar du Dallas?
Ja, fast Dallas var ganska bra. Alltså, ja, kanske Dallas, men liksom Falcon Crest, någonting sånt där. Mm. Det är någonting med det här som känns... det känns som ett nästan lite dåligt manus.
Ja, alla överraskar. Men inte på ett sätt som gör att man blir upppiggad.
Nej, och alla spelar huvudroll på något sätt. Alltså Sara Skyttedal, Alice Teodorescu, Ebba Busch. Det är liksom bara huvudrollsinnehavare i pjäsen.
Det går inte. Man måste ha några sidekicks.
Ja, kanske så. Och jag tycker att det är ju någonting fantastiskt med... Hela den här storyn, alltså den här långa, segdragna historien med Sara Skyttedal, alltså KDs, för de som inte håller på med sånt här kan vi förklara, KDs EU-parlamentariker som ju då började prata om att hon hade använt cannabis och att hon kanske var ganska välvilligt inställd till att man legaliserade det under vissa former. Och sen så var det en historia med Johan Ingerö som ju var... Får man säga Ebba Busch högra hand och kanske...
En ganska duktig partisekreterare.
Ja, och en tänkare tror jag. Liksom. Det var i alla fall meningen att han skulle vara det. Och där blev det då en fnurra på tråden. Där Sara Skyttedal tog upp en gammal sak som hon inte hade pratat så mycket om då. Men som hon pratade om nu. Som handlade om att han skulle ha betett sig på ett sätt som inte var trevligt på en fest. Men det där dök upp först när han i egenskap av partisekreterare pratade med henne om det här med att man inte kan tycka ut som helst om cannabis som han representerar Kristdemokraterna.
Och dessutom, man kan väl säga att liksom i en demokrati, och visst man kan föra en diskussion, men nu var saken den att Sara Skyttedal förde den här diskussionen på DN Debatt.
Ja.
Och då blir det ingen debatt.
Nej, och är dessutom då folkvald för att representera partiet, så att man... Ska man göra sen det utspel så kanske man behöver förankra i partiet, då hade de inte riktigt gjort. Hur som helst, det där löpte ju på och det var meningen att då Sara Skyttedal skulle petas och David Lega istället skulle upp på första platsen. Han vann omröstningen internt i partiet. Mm. Men när det väl kom till kritan och man skulle fastställa det här så tog sig i varje fall Sara Skyttetal förbi. Och då trodde man, aha, nu var det var en turnering till. Oj då. Mm. Och så trodde man att det var färdigt, men det var det inte. För nu blev hon alltså kickad därför att hon hade då
gått bakom ryggen på partiet och anmält sitt intresse hos Sverigedemokraterna.
Påstås
och
det? Ja,
påstår Sverigedemokraterna. Mm. Ja. Nämligen att de hade fått en påstötning från henne.
Fast ja, det säger de inte officiellt. De säger inofficiellt. De säger att de inte lägger sig i det här. Men det som storyn som går är att hon har bett om att bli etta på Sverigedemokraternas lista. Att Sverigedemokraterna av det har dragit slutsatsen att vi kan inte sno varandras kandidater för det spricker tid och samarbete. Så då har de hört av sig till KD och talat om det här. Men det är mycket som är oklart här. Alltså Ebba Busch säger att hon fick reda på det här redan i höstas. Vilket gör att man blir lite nyfiken. Men att man inte har liksom gått. Och då dyker som gumman ur lådan Alice Teodorescu upp. Som tydligen då har fått frågan i förrgår blir idag. Om hon ville.
Och det var självklart att tacka ja.
Och det var självklart att tacka ja, verkar som.
Alltså det här är ju en person som har varit politisk redaktör på Göteborgs-Posten. Och dessförinnan faktiskt tror jag hon jobbar på Barometern eller någonting i den här stilen.
Ja, gjorde
hon. Sen har hon ju ett kort tag varit kolumnist i Dagens Nyheter.
Hon var på Bulletin ett kort tag.
Bulletin ett tag. Mm. Hon har varit i alla paneler man överhuvudtaget kan.
Ja,
under lång tid.
Och kolumnist i Fokus rätt länge. Som hon ju kommer att få sluta med nu. Eftersom vi har liksom inte på vanlig kolumnplats. Så har vi, politiker får gärna skriva hos oss. Men de får inte vara vanliga kolumnister. Det blir lite jobbigt.
Och sen hade hon ju då enligt egen utsago under många år velat lansera en programidé. Mm. Och till slut fungerar det. Ja. Hon och Daniel Suhonen har ju ett eget program. Eller nu får jag säga hade ett eget program i SVT. Som var då deras två personligheter helt enkelt som diskuterade rött och blått, höger och vänster.
Mm.
Men det är nu historia.
Och det är ju hårdlanserat av SVT under en hel del gnäll av människor som inte gillar att man gör sånt där. Det där gör nog ingenting. Det är ljud utifrån. Vi sitter i Sydafrika, det händer saker på gatan.
Det är varmt.
Ja, det är varmt, det händer saker. Folk håller på med grejer. Men alltså, jag tycker det här är intressant. Det är
så. Sen har hon också jobbat med public affärsuppdrag på senaste tiden.
Ja, det är. Och det som jag tycker är så intressant med hela den här storyn är att det finns så enormt många vinklar på den. Och nästan alla är ganska intressanta. Alltså en sån där sak som jag inte kan, något av det första jag tänkte som ska bli väldigt intressant att se. Det är ju så att sitta i EU-parlamentet, det är inte
kul.
Det bästa, det vet jag inte, men det är inte det bästa karriärsteget för en politiker. För det som händer, alltså jag tänker på EU-parlamentet lite grann som en krypta. Alltså man hamnar där och så fort man har hamnat där så försvinner man i stort sett från. Alltså det är ganska intressant om du tänker på när har Sara Skyttedal till exempel synts i medierna. Det är ju inte när hon gör någonting i EU-parlamentet som har med EU-parlamentet att göra, utan det är ju när det händer någonting som inte är bra. Det är när det här cannabisutspelet sker. Det är när den här grejen med Ingerö uppe. Och så där är det nästan alltid med EU-parlamentariker. De försvinner. Och
vi vet ju någonting annat. Man får väldigt bra betalt. Man har ganska tråkigt. Man sitter och äter goda middagar med folk.
Ja. Men för att fortsätta på det här spåret just att man försvinner.
Mm.
Alltså Alice som har varit en föredömligt skrivande och läst skrivent i Fokus. Jag har inget annat än högaktning för henne. Men jag tvivlar på om Alice Teodorescu inte har genomgått en slags personlighetsförändring att hon kommer att tycka att det är kul att försvinna. Alltså jag tror att hon tycker det är kul när hon får det här frågan, det här uppdraget. Hon blir utfrågad om det. Hon får prata om vad hon vill och vad hon tycker. Det kommer vara kul kanske att driva valkampanj. Mm. Jag tror att det är viktigt för Ebba Busch för att det är så att risken var ganska uppenbar att de skulle åka ur EU-parlamentet KD. Och det skulle varit ett jättebakslag för Ebba Busch. Så att hela kampanjen så kommer att vara rolig. Men om hon blir vald och hon hamnar i bysset, vad händer då?
Då skulle jag vilja ställa följande följdfråga. Vad händer om hon inte blir vald? Då är det ganska mycket som har legat i potten här.
Ja, fast alltså, då kan ju Alice alltid gå tillbaka till att vara opinionsbildare och skriva och bli kolumnist igen och kanske få ett nytt tv-program och allt möjligt.
Mm.
Svåra tror jag blir det här. Tänk att sitta där nere i 4 år och ingen bryr sig om vad du säger. Det tror jag kommer att vara lite jobbigt för Alice.
Ja, såvida hon inte hittar en metod.
Nej, men det är, hon får gärna överraska mig. Men då är hon den första i EU-parlamentet som lyckas med den konsten. Mm. Jag tycker det ska bli mycket intressant i varje fall. Och, den, sen, är det,
och sen inte förglömma att hon faktiskt har suttit i Moderaternas programkommitté och tyckte att det var naturligt att rösta på Moderaterna.
Fast byta parti inom borgerligheten kan man väl göra. Det är väl inte så konstigt. Alltså, är det?
Man kan alltid byta parti. Mm. Men sen går det ju inte att gå tillbaka.
Nej. Det är ju roligare med Corazza Bildt som liksom är gift med gammal moderatledare men kandiderar för Liberalerna.
Ja.
Det är liksom, det är ju någonting med, alltså det är ju lite grann så här att man gör så här på listorna till EU-valet, att man plockar in Corazza Bildt i Liberalerna, att man plockar in Alistair Turesk i KD. Mm. Det är ju liksom ytterligare ett bevis på att det egentligen inte är så viktigt vem som sitter där. Det är viktigt att vinna så att man kommer in, men det är inte så viktigt att man sitter där. Och då väljer man högprofilerade namn som har goda chanser liksom i en valkampanj, tror jag.
Det var ju någon som sa att partierna har ju förvandlats till någon sorts personliga plattformar, ja, från vilken man tar och gör sen, tar nästa steg. Apropå det, hör du,
ja,
vi har ju en ÖB som har förlovat sig, och det är väl jättekul.
Ja,
men
kul.
Sen har han dessutom startat företag.
Ja, det kanske
så
var lite,
som varande ÖB.
Det var lite ovetänksamt.
Nu är det vilande.
Ja.
Jag tycker så här. Om du lyssnar, Mikael Bredén, gör inte så där. Lägg ner det där.
Nej, alltså, tanken är att han ska då uppenbarligen driva någon slags konsultverksamhet. Han avgår som ÖB inom vad är det, ett halvår eller något sådär.
Ja, men då väntar man tills.
Ja, precis. Nej, men det är ingen bra idé det där. Det verkar, och jag är lite förvånad måste jag säga. För jag tycker, jag har alltid uppfattat ÖB som en person med väldigt bra omdöme.
Mm, ja.
Och just nu är vi i ett läge där det just har pratats om, ska vi tro på militärerna? Ska vi tro på försvarsministern när de säger att det finns krigsrisk? Och då spelar han med det, just i det läget. Det tycker jag är konstigt.
Mm. Det är konstigt. Varje dag skrivs det historia.
Mm.
Men ibland så görs det ju tv om den historia som faktiskt har varit för länge sedan.
Ja.
Jag måste prata lite grann om Sveriges historia på SVT.
Mm. Historien om Sverige.
Jag säger inte att det är sista gången vi såg ett avsnitt, men senaste avsnittet vi såg, då har man kommit fram till 1600-talet i Sverige. Och då har man dels vaskat av tallriken som heter Drottning Kristina med att hon dansade ballett.
Ja, det var mycket ballett.
Jag är ganska nyfiken på hur det kom sig att det kunde stå i förgrunden när hon faktiskt var en person som var bildad, utbildad, tog en massa människor till tänkare till Stockholm när ingen annan var särskilt intresserad.
Det kanske nämndes inte.
Så satt och frös på Stockholms slott. Mm. Sådana saker, men okej, vi säger väl det. Det som kanske stack ännu mer i ögonen var att man hade kommit fram till att 1649 så grundades Afrikanska kompaniet på initiativ av en svensk, Louis de Geer.
Mm.
Och det här ledde till att man fick ett avtal med kungen som då hette Futu. Kungen av Futu. Att man skulle kunna få sätta upp ett handelsfort.
Mm.
Helt enkelt. Vid, var låg det nu igen?
Det låg väl, var det inte Elfenbenskusten?
Ja, Guldkusten kan man
säga. Guldkusten, förlåt.
Ja, Guldkusten.
Mm.
Och det var bara det att, och så slogs det då fast med en fas att där grundlades Sveriges identitet som kolonialmakt. Det var det att när man läser på lite mer om Afrikanska kompaniet så verkar det otroligt misslyckat företag som höll 14-15 år ungefär.
Mm.
Och sen så tog holländarna då bara det här och gick sen efteråt med på att betala viss ersättning till Sverige. Så Sverige var så helt enkelt ganska usel som kolonialmakt. Jag tycker det kunde ha varit en bra upplysning.
Jo, och jag tror att det som var så uppenbart man såg det här avsnittet var ju att de la ju ner väldigt mycket tid på det där förutom på Kristinas ballett. Alltså Kristinas ballett, att de gjorde det, det tror jag beror på att man kan göra kul tv av det. Man får liksom en skådis som dansar lite. Det är bra på tv. Det här med fortet, det var ju det att man måste vara woke. Så man måste prata om svensk skuld i slavhandeln. Mm. Och trots att den knappt finns så måste man blåsa upp den till en stor sak. Därför att annars kommer man få kritik för det.
Mm.
Det som förvånade mig var att man inte, för jag har lagt märke till det när jag brukar följa den där diskussionen om svensk slaveri en del. därför att den är lite rolig faktiskt, eftersom man försöker verkligen göra en hön av en fjäder. Då brukar man, när man märker att det är inte så mycket slavhandel som svenskarna ägnar sig åt faktiskt, då brukar man säga, nej, men vi var stora järnproducenter, och vad gör man av järn? Jo, man gör bojor. Bojor och vapen. Så att hur man, det liksom gäller att man verkligen kan tala om att Sverige är en skyldig kolonialmakt, för om man inte gör det så får man massa kritik. Och det la de 10 minuter på det där programmet.
Ja, vi ser med spänning.
Ja.
Jag säger inte med vilken sorts spänning.
Bävan kanske.
Vi är framåt bävan. Nästa avsnitt.
Ja,
du, apropå det här med Sverige och Sverige fungerar.
Yes.
Nu lade jag märke till här någonting som hände för någon vecka sedan. En nyhet om att matjätten, som den heter, eller matkoncernen Coop, de har tydligen lagt någon sorts eget, anlagt ett eget järnvägsspår.
Ja,
alltså det här, undrar jag, är det 1 april. Det här järnvägsspåret ska se till att hela landet kan förses med matvaror. Jag tycker det är fantastiskt bra. Alltså jag är verkligen inte emot det.
Ja.
Men har vi verkligen hamnat där nu att man var och en anlägger järnväg där man behöver? Alltså
jag tror att möjligtvis, det där var på Sveriges Television eller någonting var sådär. Det var någon public service i alla fall. Jag tror möjligen att de har skrivit det lite konstigt, för att man får ju intrycket när man läser ingressen där att Coop har byggt ett järnvägsnät i hela Sverige för att distribuera mat till oss alla.
Det
de har gjort är väl att de har byggt en liten snutt in på sitt lager, och det tror jag faktiskt företag har gjort i alla tider. Så det är möjligtvis att
det
den som skrivit...
Så här, företaget har bland annat anlagt ett järnvägsspår som på sikt ska förse hela landet med matvaror.
Ja, just
det. Det känns inte som en avstickare.
Nej,
om man säger
jag tror
så.
Inte det. Men jag misstänker att det är en avstickare in i lagret, och det tror jag har gjort så förut. Möjligtvis är det så att som har skrivit det där, inte är medveten om det.
Nej.
Men det låter ju storslaget, det måste man säga. Sen slår de igen 2 lager i Mälardalen och folk måste flytta till Eskilstuna eller få kicken, verkar det som. Det kommer liksom på slutet där.
Nej, men det här tåget, hörru du, kommer gå mellan Malmö och Eskilstuna. Och då kommer de börja med ett fullängdståg, så de kommer kunna förse hela Skåne med matvaror. Så att
jo, fast det spåret kan jag garantera att de inte har byggt. För sådana spårbygget har 20 år att göra i Sverige, så att det har de inte gjort. De kommer att åka på den alldeles vanliga rälsen, men de kanske har egen räls i början. De kanske har lite egen räls på andra sidan i Malmö också, vem vet? Mm.
Det här kan väl transportchefen Peter Rosendahl med fördel gå ut och förtydliga?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Han kanske tycker det är trevligt att gå omkring att folk tror att han basar över långa sträckningar av tåglinjerna i Sverige. Jag vet inte. Men det är mycket som händer. Alltså på något sätt det tycker jag är så här också, när man inte sitter i Sverige och följer det som händer i Sverige, så ser man, tycker jag, lite andra saker.
Vad har du sett?
Ja, alltså nu måste jag ju erkänna att hela den här grejen med Teodorescu som vi talade om, den slog ju ner så bombartat igår. Så att jag, det slog ut rätt mycket annat jag hade tänkt på. Får jag ta en aspekt till som jag tycker är intressant?
Kör på det. Det här kan vi faktiskt berätta som historien om Alice T.
Ja, det kan vi göra. Alltså, jag tänker så här. Jag förstår om Ebba Busch vill ha en kandidat som gör det troligt att de inte åker ur EU-parlamentet. För skulle man gjort det, då skulle det kanske bli lite knivigt för Ebba Busch att sitta kvar när det går så dåligt för KD. Det kan jag förstå. Men om man tänker sig att Ebba Busch, och det har ju varit ganska uppenbart, att hon tycker att det har varit lite jobbigt att ha Sara Skyttedal i EU-parlamentet, därför att Sara Skyttedal inte är en lagspelare och inte liksom gör det partiet vill att hon ska göra och kör lite sitt eget race, då är det ju lite konstigt val igen med Alice Teodorescu. För att återigen, all heder till henne, men hon är ju, det finns ju ett skäl till att hon inte har varit med i något parti förut. Det finns ju ett skäl till att hon har varit opinionsbildare, och hon uttrycker ju själv när hon uttrycker sin styrkor att hon har mod, att hon är självständig, att hon är rakryggad, att hon är orädd. Ja, det är precis den typen av kvaliteter som partier brukar avsky, eftersom det alltid blir problem. Så det där tycker jag, det är en annan aspekt som jag har tänkt på. Nu är jag ledsen att jag tjatar, men jag tycker det här är fascinerande.
Ja, jo, men det här är ju ett realtidsdrama.
Ja, det är det faktiskt.
Det är faktiskt
det. Ja, det är det. Det är IRL-drama.
IRL. Ja. Vi tror att vi kommer att ha anledning att återkomma.
Antagligen.
Ja. Jo, alltså, någonting annat? Ja.
Knarket på toaletterna, ska vi inte nämna dem?
Ja, knarket
på partikansliernas toaletter.
Varför känner jag mig redan trött på det?
Ja, jag känner mig trött direkt när det kom. Jag måste säga att jag gillar ju...
Knark.
Jag har inte riktigt det jag skulle säga. Men Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets ledare. Jag gillar lite grann hur hon hanterade det. När Aftonbladets reporter kom och stack en mick under näsan på honom. Och sa, vad har du att säga om att vi har hittat kokain på er toalett? Så sa han, ni kanske skulle göra samma test på Aftonbladet.
Jo, men det är lite larvigt. Nej, men du då? Det är liksom...
Fast det är ju inte larvigt. Därför att det hon gör är att syna korten på ett sätt. Alltså Aftonbladet som ju... varken i sitt sätt att publicera saker eller de som jobbar där är något moraliskt föredöme direkt. Alltså det är ju det här som är, liksom, är kvällstidningens svaga punkt. Att de blir prusiluskor och moraltanter. Jag vet inte om du har sett den här videon när deras reporter står och filmar sig själv på toaletten och någon torkar av handfaten med den här knarklappen. Det är ju kosmiskt. Med en sån här otroligt allvarlig min. Som om hon är ute på det stora grävreportaget om att hitta... barn som sitter inlåsta i en källare någonstans. Det är
nu måste vi gå till nästa steg, nästa nivå som du brukar heta.
Right.
Vem eller vilka är det som ska snika in på toaletterna på Aftonbladet? För nu måste det här ju hända. Alltså är det partigängare som ska göra det? Är det så kallade oskyldiga praktikanter som någon kommer att köpa in? Hur ska vi egentligen få veta hur det står till på toaletterna på Aftonbladet?
Men det här är ju problemet. Alltså, att det finns ju ändå en viss branschlojalitet. Alltså Expressen skulle kunna göra det. Men det är klart de inte vill göra det. För då kommer någon göra samma sak på Expressen. Mm. Jag tror att ingen behöver vara särskilt bekymrad över att man inte skulle finna något liknande på någon av kvällstidningens toaletter. Det tror jag man kan vara
ganska säker på. Men det där är ju inte grafiskt försvarbart. Man måste ju ha någon som står inne, precis så där som Aftonbladet gjort. Ja. Står inne och torkar och pratar
vet
så här.
Men det kommer inte bli så eftersom det finns branschlojalitet. Så man håller inte på att granska varandra på det sättet. Det skulle vara medierna. Alltså jag tycker programmet Medierna i P1 faktiskt ofta är ganska bra. De är rätt. Och ibland kan de vara ganska roliga också. Alltså de hade ju någon sån där inslag för inte så länge sedan som handlade om riktigt dåliga ursäkten tidningar gjort bort sig. Och de liksom läste upp flera av de här liksom, tidningarna försöker vrida sig som maska på kroken för att be om ursäkt utan att behöva göra det. De skulle kunna göra det kanske.
Jag vet vem jag skulle vilja se göra det där jobbet. Jag vill att Orsin Cantwell ska göra det. Han är alltid den där rakknivsvassa killen. Så när han inte skojar om någonting perifert som att det snöar på hans hatt eller något sånt här, då är han väldigt sådär. Jag skulle vilja se Orsin Cantwell med en papperslapp i näven och sen en mobilkamera i ansiktet.
Ja, kanske det. Ja. Kanske kan vara någonting.
Orsin, do it!
Eller Jan Guillou, han har just fyllt 80, men det kanske är dags för honom att komma tillbaka till skjutjärnsreporternas skara och börja gräva på Aftonbladets toaletter.
Ja.
Vilka?
Han kommer att skriva den där texten utan att ha grävt någon annanstans än.
Ja, nej, det är möjligt.
Nu säger inget mer.
Nej.
Nej. Hör du,
vad vill du?
Ja, jag tänkte ta någonting lite mer allvarsamt, för det är mycket som känns som parodier här på verkligheten. Per Brinkemo har skrivit en väldigt bra grej i Bulletin som handlar just om den här förändrade stilen som inom, vad ska vi kalla det för? Jag börjar själv tycka att det är någon sorts innebransch det här med att vara gängkriminell.
Mm.
Det liksom har blivit, hela medievärlden är liksom hej och du med alla de här killarna och tjejerna och kan deras förnamn och smeknamn och gängtillhörighet. Plötsligt så får man det upp till öronen.
De är som sportstjärnor.
Olika maffiakändisar. Alltså. Maffiakändisar. Jimmy Hoffa, nej.
Mm.
Ja, jag vet inte. I alla fall så har han påpekat det här som faktiskt kom upp redan tidigare och väldigt tidigt. Nämligen att i GP så skrev man just om att det här med de här gängkriminella som har den här egenheten att de skiter faktiskt i, till skillnad från forna tiders kriminella som tyckte det var pinsamt att åka fast, jobbigt och sitta i fängelse och så vidare, så tycker de här personerna bara att de hotar polisen lite grann och kallar dem för något fult underlivsnamn och har helt enkelt en helt annan värld i huvudet. Jag tycker det var väldigt bra att han påpekade det på ett väldigt...
Men vad är det han säger mer konkret? Nej, jag blir nyfiken.
Ja, han säger att
Jag har inte läst den här.
Nej, men han säger att det är det som gör att man nu liksom, vi har en helt annan arena. Vi kan inte... Man måste dra slutsatsen att det här är inte bara några liksom, lite jobbiga killar och tjejer. Utan när man spottar på lagen så spottar man faktiskt på viet i samhället. Ja. Sammanhållningen. Det som är kanske ibland minsta gemensamma nämnaren. Det är inte så bra att åka i fängelse. Man ska inte vara kriminell och så vidare. Man ska försöka sköta sig. När man har en helt egen subkultur där det här inte på något sätt är intressant. Utan man helt enkelt mopsar mot poliser och man attackerar blåljuspersonal. Så har man också, det han pekar liksom på, då rör man tilliten i samhället, i samhällskontraktet. Och det får ju konsekvenser. Nu tycker jag att den här regeringen har reagerat på det. För lagstiftning och rättsskipning.
Får man fråga...
Tack,
man...
Per Brinkman.
Får man fråga om man har någon lösning på det här?
Ja, det kan du väl göra.
Ja, kan du svara då?
Nej, det kan jag inte.
Nej, för man bara, alltså, jag håller ju med honom. Liksom, men det är frustrerande med den beskrivningen att det är väldigt svårt att göra någonting åt det. För att det är ju inte en... Alltså om man skiter i lagen så hjälper det inte att man skärper lagen. Om man skiter i att man åker i finkan så hjälper det inte att man låser in fler människor.
Ja, jo, det,
ja, det är klart man får dem av gatan.
Så
det är klart.
Fungerar ju inkapaciteringen.
Jo, det är klart. Men det är ju liksom inte, det är inte en avskräckande för rekrytering.
Men det här har att göra med att man talar ju inte till de kriminella. Man talar ju till de som möter de kriminella. Att någon gång måste man sluta tycka synd om och hitta uppväxtfaktorer som gör att det här är liksom människor som man som kan bättre bara de får veta hur det ska vara. Det är inte riktigt det det handlar om.
Det är inte en informationskampanj vi behöver.
Nej.
Nej,
jag tycker det var bra skrivet av honom.
Ja, det tycker jag också. Jag tycker också det är bra skrivet som du berättade. Jag bara är liksom mer nyfiken. Jag försökte inte vara avfärdande. Jag försökte utveckla resonemanget. Det låter som du är lite kort i tonen. Du tyckte inte om det.
Jag tror att vi...
Ja, det blir kort i tonen för du vill sluta nu.
Nej, jag tror att vi faktiskt har inte har mandat att hålla på hur länge som helst.
Nej, just det.
Men du, avslutar du? Du kanske har någonting.
Om jag har någonting. Nej, alltså jag tror att jag har betat av det mesta av det som... Det här med poliser är ju intressant. Det kommer en utredning nu som ska antagligen föreslå att det ska bli olagligt att förolämpa poliser och andra tjänstemän. Men det är lite oklart vad man får och inte får säga. Till min glädje såg jag att utredaren säger att man kommer fortfarande få ropa polis, polis, potatisgris. Jag har skrivit om det där i min senaste dagbok.
Har du någonsin gjort det eller har du bara önskat att få göra det?
Inte när polisen har varit inom hörhåll. Men
det
beror på att jag,
räknar.
Till skillnad från gängkriminella, inte tycker att vi vill åka i finkan.
Du vill inte spotta på viet.
Nej, exakt. Jag spottar på viet under täcket. Det låter ännu äckligare.
Men, det låter ganska äckligt.
Ja, just det. Men jag kan göra det lite grann för mig själv.
Som vid sidan om.
Vid sidan om, exakt. Nej, jag är en väluppfostrad medelklasspojke, det har jag alltid sagt. Det är vi båda två, eller på att säga, men det var ju fel.
Ja.
Det är bra. Nu lägger vi av. Nu får ni göra någonting annat. Gör något vettigt. Sitt inte här. Hej då.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.